Den här podden som heter Skolsverige hittar du på Acast. Du hittar den på iTunes och du hittar den på skolsverige.com. Vi som gör den heter Jakob Möllstam och Karin Berg och nu kör vi igång.
Det här är Skolsverige.
God dag Jakob, hur har du det?
Hej Karin, jag har det bra. Sommaren är över på fler sätt än ett.
Ja.
Känns det som. Så det är bara tillbaka till jobbet. Jag har blivit en helt annan person än mig själv igen. Hur är det med det då?
Jo, det är bra. Jag känner mig som ett överkörd av någon faktiskt. Jag har jobbat i 3 dagar och det känns som att jag har jobbat i 47 år ungefär utan paus. Annars är det bra.
Just det.
Ja.
Så det var det, hur som helst, den fina delen, vi är tillbaka med våran podcast. Med de vanliga avsnitten, vi har släppt några specialavsnitt under sommaren. Men just här och nu så är vi faktiskt tillbaka med att varje lördag släppa nya podcastavsnitt på iTunes, Acast, vår hemsida, överallt. Så, de här vanliga avsnitten, vi har tema, du och jag, vi sitter och tjatar, vi har lite nyheter, sen har vi ett tema. Sen på slutet har vi en elevkrönika.
Så är det, och det är så vi har gjort dem snart de senaste 1,5 åren i alla fall. Vi är inne på vår, hur mycket, många säsonger har vi gjort?
Det här är säsong 4, man kan kalla det upploppet eventuellt.
Det här är 4:e säsongen, det är ju helt otroligt. Hur hjärndöd får man vara? Jo, här i veckan så hade TV4 Nyhetsmorgon kommit på den briljanta idén att prata och låta tittarna skicka in sina frågor. Oroliga föräldrar kunde skicka in sina frågor till Nyhetsmorgons expert om inskolning på förskolan.
Det är väl rimligt med tanke på att det är många som börjar förskolan nu.
Absolut, och det är ett bra initiativ tycker man. Ända tills man slår på tvn och tänker att nu ska jag titta på den här experten som pratar inskolning. Kan du gissa?
Jag har varit där på väg.
Ja. Kan du gissa vad experten har för profession?
Jag ska gissa på det som vi alla vet att det inte är. Jag tror att det är en förskollärare såklart, för det handlar om förskolan.
Ja, och det hade ju varit det allra rimligaste. Om man nu är orolig som förälder, hur klarar mitt barn att skolas in på förskolan? Behöver den äta själv? Vad behöver jag tänka på? Vad ska jag packa?
Jag hade gissat att det hade varit pedagogikprofessor Ingrid Pramling Samuelsson, som är kanske Sveriges vassaste när det kommer till förskolefrågor, tänker jag, vad vet jag. Sätt henne där, hon kan svara på alla frågor.
Ja.
Hon kan lugna folk på ett lugnt och professionellt sätt. Det här är poäng.
Ja, det var inte hon.
Nej,
nej.
Vem var det?
Det var en BVC-sköterska.
Klart som fan att det är. Det är klart som fan att det är. Ja, absolut. För att de har någon idé om allmän liksom, utveckling, fine. Men, vem är det som kan... Ja.
Nej, men hur ofta har du en BVC-sköterska på förskola? Jag har haft barn på förskola i 11 år i sträck. Det var aldrig någon BVC-sköterska där.
Nej, nej, det är klart inte. För de kan ju... Ja. Mm. Mm. Nej, jag förstår din poäng. Och vi säger så här... han får gå till TV4.
Ja, det gör vi.
För det är en representationsgrej. Alltså, ja. Att ta med dem det handlar om. Det är alltid en bra tumregel. Ta med dem det handlar om. Ska du ha ett helt inslag av förskolan? Ta med någon från förskolan.
Ja, framförallt ska du ha någon expert på förskolan.
Vet du vad som hade varit underbart? Vet du vad som hade varit underbart apropå experter från förskolan?
Nej.
Sätt någon som just har slutat på förskolan som expert. Det har varit skitroligt. Sätt någon som ska börja förskoleklassen. Sätt någon så här. Sätt ett gäng 6-åringar, kanske 3-4 stycken.
Mm.
Och så får föräldrar ställa frågor till dem. Vad måste man egentligen kunna när man går på förskolan? ingenting, för det är någon tant där som hjälper mig. Jag vet inte. Alltså, är du med mig?
Ja, men det hade varit bra. Men jag tror att om man nu ska lugna oroliga föräldrar, om det är syftet, så kanske vi ska ha någon från förskolan.
Det är det jag ber. Nästa grej. Jag såg en fantastiskt fin grej på internet häromdagen. Det är Sveriges Television som hyllar skolstarten. De har sagt, heja skolan, skolstarten är bra. Och då har de gjort det genom att spela in egentligen ett 20-minuters-avsnitt som gick på tv. Och sen har de lite kortare klipp som går lite här och var, som man kan se på svt.se. Jag lägger en länk på en hemsida. Det funkar så att de har intervjuat barn i olika åldrar om vad de vill bli när de blir stora. Vi gör så här, vi lägger ett klipp så ska du få lyssna på bara några sekunder.
När jag blir stor, då vill jag bli veterinär.
När jag blir stor vill jag bli konstnär.
När jag blir stor så vill jag bli spion.
Ha, Karin, vad tänker du när du hör det här?
Nej, men jag blir glad att SVT gör det här och att man höjer liksom att skolan kan vara nyckeln till dina drömmar på något sätt. Det är fint.
Men eller hur? Mm. Det är precis det som är kopplingen. Och det jag gillar att de hyllar liksom barnen först. Mm. Och i andra hand så är det så här, men fatta vilka grymma idéer de har för framtiden.
Mm.
Och sen också så här, ja, och skolan är lösningen på det. Grött, fint, bra jobbat. Vilket jag tror är svingrött, för det är många som är lite oroliga eller lite nervösa inför att börja skolan. Och jag tror att det är någonting som faktiskt har väldigt stor betydelse. Plus att man peppar lärare, man peppar föräldrar för att skapa den positiva bilden av skolan.
Mm.
Gå in och kolla på det. Dela med alla lärare som du känner. Jobbar du på en skola eller en förskola eller så, lägg ut det på, skicka det till dina föräldrar på mejlen. Jag la ut det på skolans Facebook-sida. Det är en jättebra kommunikation.
Mm.
För att det är så otroligt snyggt. Och det sätter fokus på det som är det viktiga. Nämligen lärarna. Nej, jag skojar. Eleverna.
Nämligen eleverna. Nu säger jag det tydligare. För du får inte skoja om en sån sak. För att det finns de som kan tro.
Jag får skoja om sånt.
Ja, fast
jag förstår vad du säger. Det finns gott om lärare som på allvar tror att det är sant. Så att jag är med det. Disclaimer.
Ja.
Jag får göra en Donald Trump. Jag får vara sarkastisk. Hur som helst. Du, spaning nummer 3. Tillbaka till lärarkrisen. Det kan inte du eller jag spana något om, för den är högst reell. Jag fick en briljant idé häromdagen. I en Twitter-diskussion med Malin Tvärano, som är lärare och lärarutbildare och allmänt dödscool på Twitter.
Vadå, ska du lösa det här nu?
Ja, visst. Hon spanade lite också. Men borde man inte göra så här? Borde man inte fixa såna här grejer? Hon hade lite idéer som var här, ganska galna. Och då tänkte jag så här, när vi ändå spånar högt, vad händer om man gör så här då? Och då kommer jag tänka på så här, folk som är nästan färdiga lärare. Vi har typ 30 000 lärarstudenter, ish.
Mm.
Om vi säger att kanske 15 000 av dem har kommit ganska långt. Typ hälften av sin utbildning, kanske. Och så tänker vi så här, men de är typ klara. De hade varit ganska bra om de hade hjälpt till lite i klassrummet istället för någon outbildad 19-åring som inte vet någonting om någonting överhuvudtaget. För att oavsett vem det är, de kommer behöva stöttning från kollegor, det är fine. Men jag stöttar mycket hellre någon som är halvfärdig och som har ganska bra koll än någon som inte har en aning alls. Hur vore det om man liksom tog två sådana studenter och sa, hälften av tiden jobbar du, hälften av tiden jobbar du, plugga halvfart resten av tiden, vi betalar er på heltid. Det hade varit ganska dyrt, men vi hade fått.
Det hade ju varit fantastiskt. Ja, men det hade varit fantastiskt.
Och vi hade behövt betala två ingångslöner, men två vettiga ingångslöner är fortfarande ungefär vad en lärare kan få ingångslön idag. För att, nej, det är övertygt. Men nästan, för att det känns som att vi har kommit till en punkt i många huvudmän är så desperata att pengar inte längre är en faktor för man gör vad som helst. Det skulle lösa ungefär 15 000 lärartjänster. Det fattas ungefär 27 000 lärartjänster. Såg jag någon statistik någonstans, eller får någon googla upp och ni vill veta mer fakta. Jag tror ändå att det är någonting på vägen.
Absolut. Vi kör på det tycker jag. Och så kör vi vidare nu till våra tema, Jakob.
Karin, det här är avsnitt nummer 61 i våran podcast.
Ja.
Vi har ju försökt ha ganska stringenta teman i vår podd, för det är kanske uppskattat. Den här gången blir det inte så mycket det. För att det är så mycket att prata om. Vi har ju inte sett på ett tag. För vi har ju haft sommarlov då. Vi tog sommarlov ganska tidigt faktiskt. För att vi har jobbat lite grann med Lärarmorgon. Ett tv-program som vi sände från Almedalen tillsammans med Lärarförbundet.
Mm.
Eller på uppdrag av dem egentligen. Så då jobbade vi ju häcken av oss. Och sen strax efter det här var väl början på juli. Sen dess har vi ju typ inte pratat.
Nej.
För att vi är inte vänner på riktigt, utan bara i podden. Nej, så ska vi inte säga.
Nej, men
det stämmer inte. Men vi har haft semester, du har varit iväg, jag har varit iväg, vi har varit lite här och var.
Ja.
Så det är ju massa saker att prata i kapp om.
Ja.
Och därför har vi liksom prata i kapp-temat.
Ja, nej. Det är väl lite
så. Vi tänker så här, förhoppningar inför hösten, det tar vi och tjatar om. Och också, vad tar du med dig från sommaren? Alltså, vad vill du ta med dig från sommaren in i jobbet igen.
Ja, och jag tänker först och främst, Jakob, så här, det som jag undrat över, för vi har faktiskt inte pratat om det, är ju, vi var ju på ett jätteäventyr i Almedalen. Vi hade ett tv-program i 3 dagar, 4 dagar. Och vi hade ett hektiskt schema, vi träffade ofantligt många människor och så vidare. Men och gjorde massa grejer och sen så åkte vi flygplan hem och sen så sa vi hej då på Landvetter och sen har vi aldrig pratat om det. Vad tar du med dig från det?
Alltså jag har sagt till folk som jag försökte förklara det, för att det är lite som att vi jobbade 2 veckor på 4 dagar typ, känns det som. Och det är väl lite överdrivet, men det var grymt intensiva dagar, grymt, himla roligt. Jag tänker så här, det är många saker i det som jag plockar med mig, för vi har många intressanta intervjuer som vi har fått hjälp att boka genom så. På, alltså deras tema är att skolan är nyckeln till integration. Det är liksom Lärarförbundets budskap när de jobbar med politiker just nu. Och så.
Mm.
För att liksom stärka upp att det finns bra förutsättningar för lärare som tar emot nyanlända och så.
Mm.
Och i samband med det så fick vi bland annat träffa 2 stycken elever som går i skola på Gotland och som har liksom gått i Sverige kanske i, den ena har bott i Sverige ett halvår, den andra ett år typ, och sånt. Jag vet inte, du var ju där så jag såklart kommer ihåg det, men det får ett uttryck i det, kommer du ihåg det, hur de beskrev sig själva. En av dem pratar om sig själva som internationella elever. Vi internationella elever, och så svenskarna, eller de som är från Sverige. Jag tyckte det var så ett otroligt bra begrepp, för att det är, alltså nyanländer är ganska konstigt begrepp på samma sätt som invandrare eller så, för att båda de är ju så här, det fokuserar på en punkt i tiden liksom, som kan ha varit ganska länge sedan. Hur länge är man nyanländ?
Och hur länge är man invandrad?
Precis, precis. Och vi har liksom andra generationens invandrare som är liksom att du får en titel för att dina föräldrar hade en period någon gång i sitt liv när de vandrade in. Det är skitskönt. Så internationella elever, det är någonstans så här, det säger något om vart du kommer ifrån. Det förklarar liksom vad som är grejen, men det lägger ingen värdering och det är inget konstigt. Så att bara det begreppet är så här, ja, det borde vi lära oss lite av.
Absolut. Absolut. Nej, men bara det mötet var fantastiskt tycker jag. Att vi pratade ju med de killarna både före och efter och med deras lärare och lite sådär. Och det var ju ett fantastiskt möte och jag, men det var ju många sådana saker. Jag tänker ju på den intervjun vi kommer att släppa längre fram när vi pratar med Anna Ekström i hennes kök. Det är också en häftig grej.
Ja, just det. Hon bjöd in oss på korv och tortellini. Ja. Men när jag berättade att jag är vegetarian så blev det sushi istället.
Ja. Men det var
sushi-lunch i Annas kök.
Absolut, och det är en intervju som vi gjorde för Skolsverige som kommer att släppas.
Alltså fy fan vad det skulle vara en bra podcast.
Ja.
Tänk dig på riktigt henne och en gäst som käkar sushi i hennes kök. Karin, vi har någonting på gång här.
Ja, varje vecka. Det, alltså, det,
ja. De kan äta andra saker om hon vill.
Men det är sushi varje vecka. Nej, men det är liksom sushi i Annas kök. Bara titeln är bra. Annas kök är bra.
Det låter mer som en program på TV4.
Ja, det är sant. Men det är ju faktiskt skolköket. Ja, jag vet inte. Men det var bra.
Det finns någonting i det. Vi ska jobba vidare med det.
Ja.
Hur som helst, jag håller med dig. Mötet med Anna Ekström, absolut en sån grej.
Och det kan vi ju hypa. Den kommer att släppas sen under hösten här.
Japp.
Sen är det en sak som jag skulle vilja, som jag tänkte på och som jag liksom har formulerat sen i efterhand. Att hela det här äventyret var fantastiskt. Det var jätteroligt att få leka programledare, att få hela den här uppbackningen, att folk pratar i öronen på en, folk kommer med hårspännen, man får kajal som man aldrig har haft innan och allt vad det nu var, och man fick träffa
människor. För dig själv.
Ja, du fick ingen kajal, men jag fick kajal. Nej, jag i 45 minuter tog det att sätta på den dessutom. Dessutom fick vi träffa människor som jag aldrig har stött på innan och sådär. Så att, det var en fantastiskt lyxigt. Samtidigt som jag kände att det är ju, man fick ju en respekt för journalistyrket, samtidigt som jag längtade lite tillbaka till det här möjligheten till fördjupning och att bygga vidare. Som du inte har när du träffar 10 minuter så träffar vi de här, och sen träffar du 15 minuter träffar du en ny gäst.
Och det är ju långa stunder. Alltså 10-15 minuter är en evighet. Och då tänker jag så här, visst, jag förstår vad du menar, att ha 90 minuter i sitt klassrum är ganska skönt.
Ja, och sen kommer de tillbaka dagen efter.
Ja, jag vet inte. Långsiktigheten är det, jag är med dig. Vi är maratonlöpare och
Och TV är
personer
ju...
Personer som Peter Gide är någon sorts jävla sprinter.
Ja, och jag kände nog att jag springer gärna maraton en stund till. Så tänkte jag. Alltså det var en sån... Men samtidigt var det ju en rolig erfarenhet. Jag skulle gärna göra en sån här utflykt någon mer gång. Men samtidigt så är jag väldigt glad för mitt yrke. För jag tycker
ja, men det är ett schysst sommarjobb. Det funkar som sommarjobb. Men man längtar alltid tillbaka till skolan efteråt.
Ja.
Det är ju grej med sommarjobb. Eller?
Ja, men det, alltså jag gör verkligen det. Alltså, ja. För alla tänkte, nu vill du bara vara på TV. Det var massor av människor. Jag bara, nej, jag är inte så säker på det. Jag har väldigt roligt på mitt jobb.
En sista reflektion från Almedalen. Vi får se om vi bollar eller inte. På vägen därifrån så träffar du och jag en person som vet en del om media som konstaterar, kommer du ihåg det?
Ja.
Som konstaterar att vi är så jävla härliga för att vi inte ser det tv-snygga. Vi är vardagsfula. Kommer du ihåg det? Det var det första den personen sa till oss. Och det säger,
vi är väldigt lite botox, sa de.
Precis. Så att vi är tillbaka bakom våra podcastmikrofoner och bäst är det så. Vad mer tar du med dig från sommaren? Är det något annat du har plockat upp eller som du tar med dig in eller någon spaning? Eller så, oh, det här.
Vad jag har gjort mer i sommar? Jag har varit med och spelat, sett barn spela Gotia Cup. Det var spännande.
Vad tar du med dig från det in i ditt jobb?
Ingenting. Eller det gör jag kanske. Jo, men alltså...
Men sen, medan du funderar då. Jag gjorde en ganska cool grej under tiden som vi var borta. Jag vet inte om jag berättat det för dig. Jag tror kanske inte det. Helt utan kontext. Jag åt frukost med en lärare från Indien i somras.
Nej.
Jo, så jävla gott. Hon jobbar hon är från Lucknow, Indien. Hon jobbar på City Montessori School i Lucknow, som är världens största skola. Mm. Karin Berger kommer i siffror. Hon har 3500 kollegor som bara inom gruppen lärare. De har över 50 000 elever och är i Guinness rekordbok registrerade som världens största skola. Först tänkte jag så här, va? Sen förklarar hon att det är utspritt över 26 olika campus i Lucknow.
Mm.
Vilket jag säger, aha, okej. Okay. Men det är ändå så att de har liksom ett campus med en aula som ska samla 3500 personer för när de har uppstartsdagar. Så. Då samlar de allihopa. Hon själv hon jobbar med 4-5-åringar, så att hon är väl lärare, fast förskollärare, fast ändå lärare. Så. Hon har 55 elever i sitt klassrum.
Oh my god.
Och då tänker jag så här, hur gick det här upp? Och så tänker jag så här, hur... Och då får man förklara sig, okej, hon är hjälplärare och hon har liksom assistenter och så. Så behöver vi prata, och det var faktiskt första gången som jag förstod vad som är grejen med lärarassistenter. Jag är fortfarande inte med på det, helt och hållet. Men jag börjar fatta lite att okej, det finns skolsystem där det där funkar bra. Det är ändå ganska coolt, det tog en person från Indien för att förklara det för mig. Men nu är jag med på något.
Jo, men det... Ja, men 55 ungar i 4-årsåldern, det känns... Och hon är själv, och så har hon lite assistenter då.
Ja, hon är inte själv för att hon har sina lärare, sina två medhjälpare, liksom, hjälplärare och så.
Uh-huh.
Och det är bara det är ett annat skolsystem. Jag dömer inte det. Jag blir bara så här, wow, vi hade en väldigt intressant frukost tillsammans.
Det förstår jag. Spännande. I vilket sammanhang träffar du dem?
Jag vet inte om jag ska berätta det.
Nej?
Jo, det kan jag göra. Jag jobbar med en NGO, en blandning mellan en välgörenhetsorganisation och en fritids, liksom, idrottsförening, fast utan idrott, typ en förening.
Mm-hmm.
Helt enkelt, som arrangerar läger för barn och unga från hela världen. Och då hjälper jag till att fixa dem i Sverige.
Mm.
Och då var jag på ett läger i Sverige för att hjälpa till lite grann. Och då var det en delegation från Indien där. Och deras ledare är lärare.
Mm.
Det vill säga att eleverna kom från den här skolan. Och jag var så här, aha, så då träffar du dem varje dag? Och hon bara, nej, för att de är 50 000. Och jag var så här, jag visste jag också 50 000. Och hon bara, nej, bokstavligt talat. Och då insåg jag att jag har 225 elever och måste sitta med skolboken för att så här, plugga liksom deras namn.
Mm.
Och jag tänker att hon har inte ens någonsin tänkt den tanken.
Nej, det är olika världar fast ändå samma jobb på något sätt.
Japp. Idag var jag på en konferens på Öckerö.
Mm.
En av Sveriges minsta kommuner till ytan. Mm. Och till skolorganisation. Fantastiskt bra kompetens. Den här konferensen började med att skolchefen som har varit där i 40 år ställde sig upp. Och så säger hon, alla nyanställda, kan inte ni resa er och presentera er och var ni jobbar och så. Så är deras konferensen när de samlar hela förvaltningen. Och då tänker jag att det hade aldrig funkat på de här skolorna som hon är på. De har aldrig gjort något annat. Från Lucknow till Öckerö.
Ja, det är lite olika perspektiv på världen. Men om man tänker så här, vi har ju haft uppstartdagen nu och vi har liksom sommarlov och det har, liksom, vi har gjort lite olika saker och vi tar med oss. Jag tar med mig att man har skrivit om på spaning, nej, inte på spaning efter en tid som flytt, utan räddare.
Det var jättekonstigt.
Ja, nej, men de har ju faktiskt översatt, det har de inte gjort nu, men Claes Östergren översatte Räddaren i nöden 2006. Och det är då alltså en helt annan version av Räddaren i nöden än den version som jag läste för 150 miljoner år sedan. Så den...
Men vad intressant att jämföra dem två. Det måste vara en jätteintressant grej med att göra med elever. Och kunna jämföra och se vad är skillnaden här, vad är bra, vad är dåligt.
Ja, och det är ju en språkhistoria uppgift helt klart att göra. Och titta på, det finns ju fler böcker där man kan titta på olika översättningar och se vad språket har förändrats. Och samtidigt så blev den plötsligt väldigt mycket mer relevant, tänker jag. Och jag funderar...
Ja, det är ju skönt. Ja. Det är himla härligt att det är så.
Absolut. Och sen är det en sån här underbar scen i början av den boken där huvudpersonen möter sin lärare. Han har blivit kickad från skolan för att han har inte klarat sig. Han har blivit relegerad helt enkelt. Och läraren vill hjälpa. Vad har du för problem egentligen? Och de tankarna som går i hans huvud då, som beskrivs i boken, att han är ju helt... Alltså han, vad fan har han med mig att göra? Jag ler här lite nu så att jag ska komma undan. Jag tänker, hur många gånger har någon tänkt så om mig själv?
Det är en bra grej. Ja. Så är det en bok du undervisar med dina elever? Eller?
Ja, men jag funderar på om jag ska göra det i år. Jag har inte gjort det innan.
Nej, för att den inte har varit tillräckligt bra, den översättningen. Men nu är den bättre och då är den där.
Ja, eller jag har inte tänkt på den innan så där. Jag har läst den för så länge sedan. Men så fick jag, så började vi prata om olika översättningar, så blir jag lite nyfiken och så tänker jag att det kanske är den vi ska läsa i år, i årskurs 3.
Du, apropå att läsa böcker och så, jag var i en bokaffär och köpte böcker till mitt gudbarn, för sånt håller jag på med. Och då insåg jag i kassan att de hade en läsborgarmärke-grej.
Jajamän.
Och jag tänker så här, jag tänker ju aldrig göra reklam för det där företaget. Men, vilken briljant grej. Så det tänker jag, den idén tänkte jag sno på något sätt. Jag tänker, det här systemet har 3 levels, jag vill ha fler levels. Och så tänker jag att jag vill applicera på lite olika sätt. Till en början analogt, och sen på sikt vill jag engagera det i något som heter Mozilla Open Badges. Mozilla är ju de som gjort Firefox, det är internetprogrammet. Men det är också egentligen en stiftelse som bara jobbar med sig internet som är öppet och fritt för alla och som är finare och bättre. De har ett projekt som heter Open Badges som är, du vet, när man är scout och får märken. Jag har ett knivmärke för jag kan kniva och folk i ryggen. Nej, det är inte det. De här grejerna. Så det är lite basic. Tänk om det fanns sådana system för all kunskap. Så att det inte bara är den formella kunskapen genom liksom universitet och liksom gör en examen. Utan att man faktiskt hade ett system för att ge folk cred för allting de lär sig. Folk man lär sig på internet, folk man lär sig på alla ställen. Det är det. Så det är typ så digitala scoutmärken som är en schysst bild. Och i den så finns det kodat vem som har utfört det, vilka som är kriterierna och vad du har gjort för att bevisa att du kan det. Sånt vill jag börja jobba med. Och då tänker jag så här, jag vill göra sådana märken om läsning för mina elever.
Men det är skitbra. Det är en jättebra grej. För det är ju en sak som jag... Det är en sak som jag verkligen tar med mig från sommarlovet. Om jag ska, det är ju det att jag försökte få mina söner att läsa. Och svenskläraren har misslyckats fullständigt kapital. Själv har jag läst ofantligt mycket denna sommaren. Jag vet inte riktigt varför, men jag har läst knarkat böcker nästan. Och jätteskönt på ett sätt. För jag tycker det är trevligt. Men sönerna... Jag har väl fått någon slags allergisk chock. Det slutade med att jag sa till slut att i någon slags desperation så sa jag, ni får 100 kronor per läst bok. Jag har full respekt för att det i dagens värld är svårt att inspirera unga människor att läsa. Så alla idéer mottages ju tacksamt.
Precis, det är ändå en bra idé. Och jag tror att det är som för många. Man tappar mycket av skolan och rutiner, goda rutiner och så. Det enda som är bra med det är väl att liksom, vi har också blivit bättre på att undervisa om goda läsrutiner. Och det är en grej. Jag har en annan grej som jag funderar på. Det sista jag gjorde innan jag gick på sommar var för att vi var uppe, du och jag, på programledarutbildning. Då gjorde mina kollegor sina sista dagar. Och då gjorde jag en dag efteråt. Så jag var inne en dag och ingen annan var där. Och den dagen kom det en massa möbler till vår skola. För jag beställt en massa möbler, det var ingen slump, utan vi hade liksom betalat för dem. Och då vill jag bara förtydliga. Och då var det bland annat det rummet där jag ska jobba i höst. Och då ska jag dela det med 2 andra kollegor som jag ska jobba med. Och vi hade pratat ihop oss lite. Så jag gjorde så att jag provmöblerade så som vi hade tänkt. Mm. Så jag kanske skulle ha det så här. Mm. För de hade bara sett in dem i raka leder och jag jobbar inte så. Så att jag hade möblerat om det. Mm. Efter en idé som jag fått av Ann-Marie Körling en gång, en parentes. Men nu som helst, jag möblerade in hur jag tänkte det. Det var så jäkla smart att göra det sista jag gjorde. För jag tog lite kort, skickade till mina kollegor. Sen hela sommaren när jag gått och tänkt på jobbet. Mm. För man gör ju under det då och då ibland.
Ja, ja, ja.
Så jag har visualiserat den provmöbleringen och liksom sett vad som ska hända där i höst. Det var så jäkla smart jämfört med att inte ha den bilden. Eller vet, bara haft en diskussion, kanske med en kollega lite grann.
Mm.
Det är perfekt. En liten detalj som gör det så mycket lättare att tänka under sommaren om hur det ska bli i höst och ha någon sorts struktur. Även om många saker är fortfarande inte klara. Liksom. Så ja, det var bra.
Mm. Ja, men det är häftigt. Alltså, det är ju sådana här små grejer som gör att man kanske liksom får andra bilder av och kan processa. Ja, men det är skitbra. Mm. Men om vi tänker, om vi går från, för att när man pratar om skola och vi pratar om, man ska ju inte fråga, liksom, det vet vi ju alla, att vi ska ju inte fråga våra elever vad du gjort i sommar och att vi ska fastna i, utan vi ska ju tänka, vad roligt att ni är här nu, vad har ni för förväntningar, vad vill ni lära er i år? Och vad har du för förväntningar på det här läsåret, Jakob?
Jag har ganska stora förväntningar. Utifrån att det är kanske det läsåret där jag gjort de största förändringarna i mitt yrkesliv sen jag blev lärare för 6,5 år sedan.
Mm-hmm.
Jag släppte mina mentorselever innan sommaren.
Mm.
Så att jag var så här, nu har jag släppt min mentorsgrupp. Och istället för att jobba med en ny mentorsgrupp så ska jag jobba lite med att fixa särskilda anpassningar för elever som behöver ha det. Att skolan är extra, extra bra på att möta deras behov.
Mm.
Och det ska jag och en kollega jobba med. Så jag kommer fortfarande undervisa lite grann, men inte alls så mycket i helklass. Det kommer att vara absolut en minoritetssyssla för mig, utan jag kommer istället att hjälpa med kollegor, jobba med kollegor och framförallt jobba med de här eleverna och se till att, liksom, att det blir bra. Och det är jag så sjukt taggad på, för att det är en uppgift som jag tror är assvår och som jag tror är väldigt givande. Och jag ser fram emot det, för det är en utmaning för att bli bättre i mitt jobb. Det ser jag fram emot. Jag ser fram emot att jag ska undervisa svenska för första gången. Jag är ju matte, ändå svenska, engelska lärare.
Mm.
Jag har släppt helklassundervisningen i matte för första gången sedan jag blev lärare. Och det var ändå det första ämnet jag valde. Jag ser det i min identitet, för jag är mattelärare.
Mm.
Men jag har faktiskt släppt den grejen lite igen. Jag kommer att jobba med den då, fast mer inom de här stödningarna.
Mm.
Och så kommer jag istället plocka upp och undervisa svenska.
Mm.
Det ser jag fram emot.
Mm.
Så. Som det ser ut just nu, schemat är väl 95% klart.
Mm.
Så det ser jag fram emot, för det ska bli himla roligt
att
jobba med det. Så det ser jag fram emot. Och så ska jag faktiskt börja jobba 10-15% och sådär med utbildningsförvaltningen i min kommun. Ska börja jobba med, för våra politiker har bestämt att alla elever ska läras, ska få prova på att programmera. Det ligger ju i linje med den här idén om de här förslagen för att revidera läroplanen. Mm. Så, som vi kommer tillbaka till i höst, antar jag.
Mm.
Så det har vi gjort. Och då är vi 4-5 ungefär som ska jobba med det, med att se till att det blir verklighet.
Mm.
Så jag kommer lägga ungefär en halv dag i veckan på att undervisa. Vi har bestämt oss för, idag har vi bestämt oss för att vi ska rikta in oss mot vissa åldersgrupper. Så det kommer att bli kommunens 4-åringar, andra klassare, 5-klassare, 8-klassare och andra året på gymnasiet.
Mm.
I olika konstellationer. Så. Jag ser jättemycket framåt det, för att jag tycker det ska bli så otroligt ball att lära 4-åringar att programmera, eller för den delen 17-åringar. Det ska bli skitkul.
Ja, det förstår jag.
För att det är någonting jag inte gjort förut.
Nej, men absolut. Det låter ju skitspännande. Det låter som du har liksom en hel del att ta tag i under det här året.
Mm. 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 Vad ser du framåt? Om du tänker sig, vad peppar du upp för?
Ja, jag är liksom lite samma som du, att jag har en hel, framförallt så har jag fått 5 helt nya kollegor i svenska.
Ah.
Vi har fått 5 nya lärare i svenska.
Hur många lärare är ni som undervisar svenska på skolan?
Vi är ganska många numera, för att vi har ju liksom 2 lärare i svenska som andra språk, och sen har vi ju då vi har ju kö på Schillerska och många.
Men är det typ hälften av kollegorna som är nya typ, eller vad är det vi pratar om?
Nej, vi är 15 tror jag totalt, så det är en tredjedel ändå.
Men ändå, det är en betydande grupp.
Det är en jättestor grupp, och idag har vi haft kick-off med dem och liksom lärt känna och prata. För vi jobbar ju väldigt tätt i ämnet och ämnesutveckling, och då gäller det ju att vi känner varandra. Så det är väldigt, väldigt roligt. Och sen tycker jag det är roligt, för de kommer ju med erfarenheter från andra skolor och har liksom andra saker att liksom, berätta för. Så det är jättespännande. Bara en sån sak, att det blir ju liksom friskt blod i diskussionerna plötsligt, som är jätteroligt. Och sen så ska jag ju, jag ska jobba med, jag ska undervisa i matte, inte det roligt?
Ska du göra det? Karin Berg, vi byter ämnen med varandra.
Ja.
Fy fasen, vad roligt.
Ja, det är lite spetsartat. Men så här är det, att jag har efter många års tjat fått, jag ska få en ny mentorsgrupp. Eller jag ska bli studieanledare för en ny grupp. Och jag har tjatat i många år om att jag vill ha en timme extra undervisning, alltså stödverksamhet specifikt i den klass jag undervisar i, alltså den klass som jag är mentor för, att jag kan liksom säga att, då, att som är obligatoriskt för alla elever att komma, och så ska de få läsa in det de vill läsa in eller de ska få prata om. Och då har vi ju konstaterat att matematik är ju ofta svår på gymnasieskolan. Och förra året så identifierade vi att de som har svårt med matten, det är ofta årskurs 5s matte som har liksom missats.
Det är en generell konstaterande.
Ja, men det var, vi gjorde ett årskurs 5, vi gjorde ett så här mattetest och så gick vi ner i åldrarna. Det här behöver man kunna i årskurs 5. Vi tittade, vi hittade något. Så, här, så tittade vi, så fastnade det. Det var på årskurs 5s nivå, årskurs 5-6, mellanstadiet helt enkelt. Där de någonstans har tappat fokus. De som har svårt med gymnasie- och högstadiematten då. Det är ju ganska rimligt ändå. Så att, men det är väldigt svårt att räkna gymnasiematten om du inte har förstått de grundläggande principerna på mellanstadiet, tänker jag. Och då, men det finns ju inte tid till i helklassundervisningen att ägna sig åt årskurs 5s matte. Så då ska jag få ha en liten grupp i att, eller årskurs 5, årskurs 6, mellanstadiematte helt enkelt. Vilket är ju skitnervöst, för jag kan ju inte det. Eller det kan jag ju, men jag vet inte hur det ska gå. Men jag ska, det kommer bli bra.
Tänk om du ändå kände en mellanstadiematte-lärare som skulle kunna hjälpa dig med det.
Ja, precis.
Det var lite konstigt.
Det gör jag ju. Det är ju det.
Vilken otur att jag just blev svensk eller då? Ja. Nej, det är inte så det funkar. jag gläds med att du har tid att jobba med special med dina elever. För det är faktiskt himla roligt och himla meningsfullt. Jag har haft det som en schema i ett tag de senaste åren, och det är otroligt värdefullt att göra så.
Ja, och det känns jättebra och det ska bli jätteroligt. Så att en del av det här kommer bli lite sån här förklara begrepp och sånt som så här grundläggande matteregler. Men också naturligtvis läsa textförståelse naturligtvis. Så att om de får en textmassa att läsa historia, så ska vi läsa strategier för faktatext och sånt. Ska vi ägna oss åt också.
Det är bra. Det är bra.
Men det är någonting jag ska utveckla under året. Och till alla som är, tror inte någonstans att jag är mattelärare. Absolut inte. Men vi ska prova detta helt enkelt. Den sista grejen som jag ska göra är faktiskt att jag ska utbilda mig till chef.
Du ska bli chef, du kommer in på en chefsutbildning, vad roligt.
Ja.
Chefen Karin.
Nej, jag ska inte bli chef, men jag ska gå utbildningen, så tänker jag att jag kan bli chef i mitt klassrum.
Du ska bli chef, Karin, ja. Det är det som händer där. Ja. Du kommer in på en utbildning, berätta, vad är det, heltid, halvtid, deltid?
Nej, det är en dag i månaden tror jag, eller det vet jag, så det är inte så mycket. Men det är en dag i månaden, och sen är det ju inläsning då utav material däremellan. Och man lär sig hur förvaltnings olika, det är ju hela förvaltningen som går den här utbildningen.
Ja, fy fasen vad roligt, Karin. Det är svinbra. Så som du har kört med politiker och chefer från alla håll och kanter i många år,
ja.
Så är det dags att du tar över nu.
Nej, men jag kanske kan.
Det är så resten av Skolsverige torkar det här på alla lärares vägnar.
Ja.
Välkommen till att vara vår chef.
Ja, men jag tänker inte bli kanske det. Men jag tänker att jag kan bråka ännu mer.
Jag bara retar dig. Jag tycker det är skitkul på riktigt att du ska göra det. Vad roligt att vi båda två har saker som förändrar vår yrkesliv för att utmana oss. Det är väl det som är poängen i det.
Absolut.
Att man inte fastnar, att man inte stelnar. För då har man inget här att göra nu.
Absolut. Så är det.
Du, Karin, vi ska ta och runda av det här samtalet. Och gå över till en elevkronika.
Det ska vi. Det var roligt att träffa dig igen, Jakob.
Ja, det var kul att ses. Nästa vecka är vi tillbaka med kanske ett lite stringentare tema. Vi får se, det beror på om det är några lyssnare som går in i alla våra sociala medier och föreslår teman. Så gör det nu, eller ta konsekvenserna.
Jag heter Elias och jag är ledsen för mitt schema, fel närvaro i schemat. Alla andra elever har fått rätt närvaro i schemat, men jag har inte fått rätt schema. Så fortfarande känner jag mig förvirrad. Så jag tycker inte det är bra. Jag vill att rektorn i skolan ska fixa mitt schema. Min åsikt är att jag vill ha rätt närvaro i schemat. Schemat är fel och då blir det fel närvaro. Min första argument är om jag inte fått rätt närvaro. Lärare tror att jag är sjuk, så jag vill inte att lärare tror att jag är sjuk när jag inte är sjuk. Den andra argumenten är att om jag fått fel närvaro får jag inte CSN för att skolan drar tillbaka CSN. Så jag vill inte ha fel närvaro för då drar skolan tillbaka pengar som jag får från CSN. Och den tredje argumenten är att om jag får mycket frånvaro kanske jag inte får betyg eftersom jag vill få betyg för att kunna klara min ämnen. Annars kan jag inte klara mina uppgifter som jag får på lektionen. Så jag vill ha rätt närvaro i mitt schema från en missnöjd elev.
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.